Guds frid, Maria.
Nå, Guds frid, Isabella.
Har du bett något mycket sen senaste avsnittet?
Ja, så det till och från kan jag väl säga. Och jag har bett för det här avsnittet också.
Ja, det får vi ju göra. Vi ska ju prata idag om ett ämne som kan vara ganska svårt. Att möta döden. Och vi har med oss en gäst. Sofia, välkommen.
Tack ska du ha.
Skulle du vilja presentera dig för våra lyssnare innan vi startar på med själva temat?
Jag heter Sofia Sundström. Jag är gift med Martin, bor i Lepplax och har 5 barn. För 12 år sedan så förlorade vi Lydia. Och med tanke på det så är jag idag som gäst.
Redan om vi ser till oss tre så har vi ju mött döden på många olika sätt egentligen.
Ja.
På vilket sätt har du mött döden, Maria? Har du...
No, jag har ju mist både min mormor och morfar. För inte så länge sedan, men också via jobbet. Men ändå så hade det ju varit sån där naturlig död på ålderns höst. Och Isabella, du var ju ganska ung när du miste din pappa.
Jag var nog vuxen och fick mitt första barn.
Ja, men ändå. Men Sofia, du har ju fått möta döden på riktigt nära håll och riktigt smärtsamt. Är det inte en förälders största mardröm att mista sitt barn?
Men jag tänker att hevel är nog.
Det är ju det.
Och det är ju också att jag tänker på idag att jag ska mista något till barnet jag har kvar.
Ja.
Så är det absolut en mardröm.
Ja, det värsta tänkbara. Kan du berätta vad som hände och i vilken ålder er Lydia var?
Vi bodde i Vasa och vi hade Axel som är vårt äldsta barn. Han var 3 år då. Och så hade vi då Lydia som var 7 månader. Hon fick feber. Hon var egentligen aldrig sjuk annars. Fick väldigt hög feber som inte får ner med medicin. Hon hade feber hela dagen, sov mycket. Och på natten så märkte jag att hon... vi gick ju mycket med, hon sov ju inte och var orolig förstås. Och det här, så märkte jag att hon började hyperventilera. Att hon började andas väldigt snabbt. Och det var ju i januari, så det var ju mörkt. För det var ju vinter. Och så lagade jag på lampor för jag skulle byta blöjor på det. Och så såg jag att hon hade fullt av små... blåmärken eller petecker som man på hela kroppen och ett jättestort blåmärke i baken.
Oj då.
Och på navis så kanske jag rejt att förstå att hur allvarligt det var.
Ja.
Alla varningsklockor ringde ju när jag såg det blåmärke i baken och jag tänkte att okej, nu är det brått, nu måste vi få till sjukhuset. Och min första reaktion var att jag far inte till sjukhuset. Vi hade ju Axel som sov förstås och var 3 år. Och det är ju kanske ett flyktbeteende. Men jag kände rätt att okej, jag lämnar hem. Det är min man som får få till sjukhuset. Och så blev det. Han lagade i bilen och får mig till sjukhuset. Och jag minns att jag tänkte att vi bor i Vasa, att det är långt. Att det är Vasa, det är ett centralsjukhus och det finns bra vård. Och det finns intensiven och liksom hela allt. Att det... det är fint att vi får in och kollar det. Och jag kunde faktiskt somna om, för vi hade ju knappast sovnat hela och det natten. Så jag slumrade till Tadfari. Klockan kunde vara 4 timmar på natten. Och så ringde om en liten stund och sa att det var bra att vi får in. Men att det var helt stabilt ändå. Det var inte kris på det sättet, men det var ändå bra att vi får in. Och det här, så tog en... ja, jag minns inte exakt, halvtimme kanske. Så ringde jag igen och så sa att nu måste du komma hit, att nu är det kris. Då flyttade jag till intensiven. Då blev det som, nu kommer jag inte ihåg om det var en sköterska eller vem som sa att det var som att sväng på ett mynt. Att det blev jättedåligt, hennes tillstånd. Så senare visade ju sig att hon var ju i chock rejt om Martin kom in med till intensiven. För att de försöker lägga kanyl. Men det här fanns ingen blodcirkulation i armar och ben på en. Så det pickar ju överallt och lyckas inte som få en kanyl. Då Martin hade ringt åt mig så ringde jag till en god vän som bodde i Vasa och hon kom och hämtade mig för jag hade ju ingen bil. Och så körde de till sjukhuset. Mm. Så for Axel då med till hennes familj och jag lämnade Ismen på sjukhuset. Och då jag kom till intensiven så började jag återuppliva.
Nej. Mm.
Och så återupplivade en team. Och då kom det känslor som det ibland brukar prata om, att det är som man skulle spela teater.
Mm.
Som att man skulle få ut ur sin egen kropp.
Okej. Okay.
Jag gick som fram och tillbaka. Jag gick in i det rummet där det återupplivade. Och skådde på. Och där kunde jag ju inte vara.
Mm.
Så gick jag bort. Och for och sitta med min man. Och där kunde jag inte heller vara. Och så gick jag tillbaka in i rummet. Och på något vis en så otroligt konstig känsla.
Mm.
Säkert en form av chock.
Ja. Hur reagerade din man? Gick han då lika att han får in och kolla ibland eller... Vissa kan ju inte ens fara in och se.
Nej, nu var han där nog. Ja, ja. Ja, nu var han. Jag tror inte att jag hade samma upplevelse som jag har, att jag har på något vis spelat teater.
Mm.
Men nu var han ju också. Både där och så var vi och sitta i kansliet ibland.
Mm. Hur länge återupplivade han?
Det återupplivade en team. Och under Aditin så ringde vi båda två, tror jag, åt våra föräldrar.
Mm.
Mm.
Och sa att vi är på intensiven och det håller på att återuppliva Lydia. Samtidigt gav jag en team. Så var det faktiskt så att det var jag och min man som får och säga åt dem att nu ska ni slut.
Mm.
Mm.
Leta er fara till himlen nu.
Vilket beslut. Är det beslutet någonting som ni har grämt er över? Att ni beslutat säga åt dem att nu räcker det. Hur kom ni till det?
Det var nog bara en känsla av att det kommer inte att lyckas.
Mm.
Och jag kan ju inte prata för min man, men jag vågar nästan påstå att inte han har grämt sig över det. Men det finns ju annat man kan grämt sig över, men absolut har jag tänkt på det.
Alltså det måste ju ha varit en väldigt chockupplevelse att stå där när allting gick så snabbt och plötsligt så var er lilla flicka död.
Mm.
Hur gör man?
Mm.
Kommer man ihåg att andas? Hur gick ni tillväga? Alltså de närmsta timmarna fick ni dit anhöriga. Vem tog hand om er?
Mm. Ja, jag vet inte. Men på något vis så då man är kanske riktigt i kris. Och vi var ju förstås i chock och förstod ju ingenting.
Mm.
Liksom vad som hade hänt.
Mm.
Och absolut inte att hon var död, förstod man ju.
Nej.
Jag tänker nog att det är bara Gud som bär in alldeles till det. För jag har inte såna svar på hur man klarar det.
Och hon mötte personalen i er?
Ja, vi hade jättebra personal. Vi hade en läkare som pratade svenska. Och vi hade barnläkaren på plats. Här fanns också en neonatolog som är specialist på, alltså på småbarn.
Mm.
Som råka var i huset. Och absolut, det var ju en plan med här också. Så på något vis kan jag känna mig trygg att de gjorde faktiskt allt de kunde göra.
Mm. Fick ni hålla henne?
Ja, absolut efteråt.
Mm.
Mm. Våra föräldrar hann ju aldrig tid.
Mm.
Så då ringde vi ju igen och sa att nu har hon dött.
Mm.
Och...
Vilket samtal.
Mm. Mm. Och så fick vi ett eget rum. Och där samlas vi då allihopa.
Mm.
Och fick ha Lydia med oss.
När dina syskon och ni har ju stora familjer.
Mm. Alla kom dit.
Alla kom dit.
Mm.
Mm. Min mans bror som bor i Norge, så han flög hem. Mm.
Ja.
Mm. Det var fint.
Vilken styrka i att ha många som kan gå bredvid.
Absolut.
Mm.
Ja, så är det.
Det sägs ju att sådana här svårigheter ofta gör att familjer liksom svetsas ihop. Vad har du tänkt om det i ert fall?
Mm.
Men samtidigt finns det ju också de som glider isär efter en sån svår
så är det.
Händelse.
Mm. Så är det. Och man har ju inte hasido. Liksom, och hur skulle jag sett ut om inte Lydia skulle ha dött? Hur sammansvetsa skulle vi ta vara? Vad har gjort vad? Jag och Martin har alltid haft en bra relation. Och absolut så kan, har vi ju ett band idag. Men svårigheter sammansvetsar ju en, men det sliter ju också väldigt hårt på en relation. Oberoende om det gäller att när dör eller andra svåra saker.
Sorgen har ju olika faser. Förnekelse. Där står man ju säkert i första. Att det här har inte hänt, att man tror inte. Och ilska, förhandling, depression, acceptans. Men hur sörjer man ett barn? Följde ni de här faserna? Eller hur såg er sorgeprocess ut?
Jag kan ju bara prata för mig själv. Och det tänker jag också är viktigt. Och som jag vill säga, att det som jag säger, det är min tankar. Mm. Och min känslor och mina upplevelser. Och om man pratar om sorg så tycker jag är viktigt att poängtera att det finns inga rätt och fel.
Nej, och sorgen har många olika ansikten.
Så är det. Så är det.
Och säkert att de här olika faserna kommer vid lite omblandat.
Ja, jag tänker, jag kan inte se som att det är följande struktur, åtminstone inte för mig. På något vis kanske jag hade en förnekelse rejta hem. Då lydde jag att jag var hem och vi skulle fara med till sjukhuset. Jag far inte med. Och jag kommer ihåg att jag tänkt och satt i bilstolen och jag lagt ett tje på. Tänk om det sista gången jag ser det.
Nej.
Alltså jag trodde ju förstås inte.
Nej.
Men jag vet att jag tänkte. Och så sa ni det att spela teater på intensiven. Eller och det känns lov att man gör det. Det är ju också någon form av chock. Eller vad nu är. Overklighet. Och länge efteråt var det ju jätte overkligt.
Minns du alls när ni har fått besök och sådär? Eller blir allting som en dimma?
Vissa saker minns man.
Ja.
Jag kan minnas vissa blommor.
Ja.
Och vissa små detaljer. Men ganska mycket dimma.
Sen har ju tiden också gått. Det är ju ganska länge sedan.
Så är det. Och det är ju också en sak som är jättesmärtsamt. Att tiden gör att man glömmer. Och det var ju också en sak som jag hade jättejobbigt med till först. Jag kommer att glömma. Och speciellt eftersom att hennes liv blev så kort. Så har du ju så lite minnen.
Avtrycket är ju inte så stort.
Avtrycket är inte så stort fast tomrummet blir så jättestort. Så då fick jag faktiskt rådet av en präst, tror jag nästan att det var. Att jag ska börja skriva ner. Skriv ner minnen man har. Alltså bara små saker. För det handlar ju om väldigt små bagateller kan man tycka om man har ett barn. Men sen är det ju det enda du har kvar. Så då har jag faktiskt skrivit ner en del. Och det hjälpt nog med. Att få frid på något vis. Att okej, jag skriver ner det här just nu som jag minns. Hur var och vad gjorde. Och sånt det smått. Så finns det nedskriva. För jag kommer att glömma annars. Det är ju så.
Men är det inte också en tröst att man glömmer?
Samtidigt.
Tänk att gå med den där samma sorgen som ska vara lika intensiv och ta lika sjukt år ut och år in. Ännu när du är 80 år så ska du ha den där samma.
Jag tycker inte om i det uttrycket att tiden läker alla sår. För att, och ja, tiden läker sår. Men om du aldrig pratar, om du aldrig bearbetar en sak som faktiskt har berört dig djupt, så tänker jag att du är lika sårbar fortfarande efter 10 år. Att om någon börjar prata om Lydia och jag aldrig ska prata om mig och liksom bearbeta den här processen och sakna den och sorgen, så är jag lika sårbar fortfarande efter 10 år.
Såren blöder lika mycket.
Ja. Man är säkert jätteolika där också.
Men det är ju med vilken kris du än går igenom. Att lägga locket på gör inte att du blir helare.
Nej. Ja, vissa sår finns med hela livet. Det där att det läker alla sår, det är ju inte sant.
Nej. Jag kunde vara jättearg på det där uttrycket. För jag tycker inte att det... Jag känner inte för mig själv i alla fall att det stämmer inte.
Man kan leva med sår.
Det kan man.
Men om vi ännu tänker på de här olika faserna, så till exempel den här ilskan, har den funnits?
Absolut har ilska funnits, ja. Men mera kanske också ett varför.
Mm.
Som aldrig liksom tystnar. Livet är ju som orättvist.
Ja.
Den känslan. Mm. Och så är det ju förstås. Samtidigt som jag aldrig skulle vilja byta liv med någon. Det är ju inte så att det är synd om mig för att jag har förlorat ett barn. Men absolut finns vrede med.
Mm. Mm. Har du varit arg på Gud? Ropat åt honom? Varför lät han det ske? Det är ganska mänskligt.
Ja, nu har jag.
Har du varit arg på Gud i ditt liv, Maria?
Oh ja, otaliga gånger.
Jag tänker att han håller.
Ja, men precis. Mm.
Han håller för vår ilska och våra varför och allt det här. Det ingår också i en relation med honom.
Det är ju det som är så bra.
Mm.
Det är ju bara Gud som håller.
Mm.
Inte ens tron håller ju.
Nej, så är det nog.
Mm.
Men jag tänker ju att många som har upplevt en liknande stor sorg kan tappa tron på Gud. Mm. Att hur lät du det här ske, du som är undrets Gud som kan göra under.
Mm.
Att man faktiskt, att han inte ingrep.
Ja, varför gjorde du inte under i vårt liv?
Och där kommer ju skammen in och skulden som jag också har haft och fortfarande har att kämpa med ibland. Men på något vis så måste man ju, som jag sa innan vi började, att fly till Guds orden. Och att, inte att jag behöver finna en mening i att lyda dog, men att han tillät att det skedde.
Mm.
Och att det kanske ändå måste vara hans plan, eftersom det står att i Saltaren 139, benen i min kropp var osynliga för dig när jag formades i det fördolda, när jag bildades i jordens djup. Dina ögon såg mig när jag ännu var ett outvecklat foster. Alla mina dagar blev skrivna i din bok.
Mm.
De var bestämda innan någon av dem hade kommit. Och det här tänker jag att det är bara det här som jag måste fly till.
Mm.
Då liksom tankar kommer. Och fortfarande kommer efter, fast det är 12 år sedan.
Mm.
Varför får jag inte in tidigare till sjukhus? Varför får jag inte med? Varför krävde inte jag vård? Varför hade jag inte i famnen hela tiden då var sjuk hade dagen? Det finns ju oändligt med saker jag skulle kunna göra annorlunda.
Mm.
Men ändå, feber.
Mm.
Det är ju så vanligt.
Alltså det är ju så att hon fick feber på tisdag morgon 8:30. Och på onsdag morgon 7:30 hon dödförklarad.
Ja, jag menar.
Det är så svårt att förstå.
Jag förstår ju med mitt förstånd att jag kanske inte kunde göra något annorlunda än vad jag gjorde. Men mina känslor säger ju fortfarande att jag borde ha gjort annorlunda. Mm. Och om jag skulle ha gjort annorlunda så skulle kanske ha överlevt.
Mm. Mm. Är det där var skulden och skammen
absolut
kommer in?
Absolut.
Mm.
Jag minns en gång när jag fick missfall så sa den där skötaren där då att det är jättemånga som anklagar sig själv när de har fått missfall, att de tänker att de har hoppat för mycket eller på något sätt gjort att kroppen har stött ut det barnet. Men jag var nog helt övertygad att nej, jag anklagar inte mig alls att det här var nog helt i skaparens hand. Och. Men det är hemskt att man då ska ha börjat anklaga sig själv. För just med graviditet är ju en helt naturlig sak som ska hålla om det ska hålla.
Jo, man kan ju också få de här tankarna att Gud på något sätt straffar in.
Absolut.
Att förutom den där skulden, att men om jag skulle ha trott mera så skulle Gud säkert ha att låta henne leva. Eller det kan ju vara vad som helst.
Mm.
Tror ni att sorgen ser olika ut beroende på vilket sätt man har mött döden?
Mm.
Om det till exempel har föregåtts av en lång sjukdomstid eller om det är akut dödsfall.
Absolut tror jag att det ser olika ut. Sen har det också betydelse, tror jag, vad du har för relation. Eller det har ju jättestor betydelse, vad har du för relation med den här människan som dör?
Mm.
Men sen så ser ju sorgen väldigt olika ut också. Och det här som har varit jättesvårt för mig att acceptera att jag sörjer på mitt sätt.
Mm.
Och min man sörjer på sitt sätt. Och någon annan sörjer på ett annat sätt. Och för någon tar en viss sak väldigt lång tid. Mm. Och för någon annan så går får man vidare till följande steg i att komma till att man accepterar det faktum. Det som har skett.
Mm.
Och att allt är lika rätt.
Mm. Det är så viktigt.
Mm.
Mm.
Och jag stavar på det fortfarande.
Mm.
Jag tänker också att om det har varit ett långt lidande så är ju också anhöriga, alltså man lider ju med.
Mm. Så är det.
Så till sist så blir ju döden en befrielse.
Mm.
Men sen är döden så definitiv.
Ja.
Sen när den är där, ja.
Och visst kan du säkert förbereda för döden. Det beror som sagt säkert väldigt på hur det ser ut för dig.
Mm.
Om det kommer plötsligt. Men döden är så definitiv och är så oåterkalleligt.
Mm. Jag tycker att döden är hård
och
kall. Och roku på dialekt.
Är nog så.
Men samtidigt kan det vara så befriande.
Mm.
För alltså inom vården till exempel då man möter äldre människor som alltså de längtar ju efter döden. Mm. Man kan riktigt känna den där hur de ber att, att när ska Herren ta mig hem. Så nog kan den vara jätte efterlängtad också. Ja,
absolut.
Så är det nog.
Och då är det ju fint att få vara med när döden kommer naturligt och om man är mogen också.
Ja.
Att möta döden själv.
Ja, att man är färdig med livet.
Mm.
När du är med just i ett dödsögonblick också så känns det som att det blir så påtagligt det där att döden är vår sista fiende. Samtidigt som det är vår ingång till det eviga livet. Mm. Så det är som båda två. Jag tänker så här att ju fler som jag känner som går över till andra sidan så desto mer växer min längtan att fara hem.
Så är det.
Och inte att inte jag skulle vilja leva, för det vill jag.
Mm.
Men det är som att mer och mer så börjar du gå med en fot här nere och en fot i himlen.
Ja. Det var egentligen först efter att Lydia dog, vi var ju bara 25 år då hände. Så man fick liksom en hemlängtan.
Mm.
Att man förstod vad folk pratar om då de pratar om hemlängtan, att man längtar till himlen.
Jag har nog ofta hemlängtan fast jag egentligen inte känner någon som, alltså förutom de jag nämnde i början, men ändå att få se Jesus, det tycker jag nog ska vara häftigt och Gud.
Ja, just det här att vi ska få leva på en plats där, som det står i Johannes uppenbarelse kapitel 21, och han ska torka alla tårar från deras ögon. Döden ska inte finnas mer, och ingen sorg, och ingen gråt, och ingen plåga. Och jag känner bara ja och amen.
Mm.
För ju äldre man blir också så på något sätt mera påtaglig blir den här smärtan. Mm. Nu mötte ni ju döden väldigt unga.
Mm.
Så den här smärtan har ju på något vis ändå varit en del av ert liv.
Mm.
Men tänk att det är dit vi är på väg. Tycker jag är härligt.
När vi pratar om att ni fick ta del av smärtan tidigt i ert äktenskap, och så kommer jag att tänka på det här i en familj då man har mist en älskad familjemedlem. Hur stor plats får man låta den där döda ta av det levande? Man ska ju också se de andra barnen. Har du någon gång känt att sorgen efter Lydia har tagit för stor plats från resten av familjen?
Vi hade ju bara Axel då.
Ja.
Och jag är väldigt tacksam över att vi hade.
Mm.
För det var ju en orsak att stiga upp och laga mat och liksom få en rutin på dagen. Och ganska strax efteråt så så fick vi ju Albin och så fick vi Ivan. Så livet med små barn, vi byggde hus. Liksom livet fortsatt så intensivt, så det tog ändå största platsen. Livet.
Ja.
Med allt vad det innebär.
Upplevde du det som en konflikt? Att du var lite sliten mellan...
Visst kunde känslan finnas, ja. Nu kan jag ju bara prata om det som jag har upplevt.
Ja.
Mm.
Men jag tänker att det är viktigt att ha som du har förlorat få ta plats.
Absolut.
Mm. Och ibland kunde jag känna kanske att det var så smärtsamt också för de som stod oss nära. Att se att vi var i sorg. Och att livet liksom har tagit slut på något vis. Så man önskar ju att livet ska gå vidare så fort som det bara går. Mm. Liksom för att det vill oss väl.
Mm.
Men jag tänker att det måste få ta plats och det måste få ta tid. Ja. Men det är klart att det har ett pris också.
Det där är säkert svårt och jätteindividuellt, men det är ju också viktigt att se de barnen man har. Och jag kan tänka, ni fick ju sen barn, men om man har äldre barn och minst rätt barn, och man är den där samma syskonskaran, så då kan det bli ganska stora, alltså en stor kris.
Det är jättesvårt. Det är jättesvårt också, att, för jag tänker att man behöver också få hjälp. Man behöver också få professionell hjälp för att kunna, kanske på ett sunt sätt, ta sig vidare. Jag kommer ihåg att vi hade Lydias säng bredvid vår säng förstås. Och att vi hade den där sängen som var tom i 3 månader bredvid vår säng.
Mm.
Och vi kunde absolut inte ta bort den tidigare.
Nej, men det tycker jag inte någon lång tid.
Men ändå kunde man känna, fast aldrig någon skulle ha sagt någonting, men att liksom att man måste få ta den tid det tar.
Ja.
Men sen när det blir osunt så är också...
Men det är svårt.
Jag vågar inte säga för att allting, man är så olika.
Och så sörjer ju också barnen på ett annat. Alltså sorgen ser ju olika ut, så att ta i beaktande alla familjemedlemmars sorgeansikte.
Det pratas ju också om ett sorgeår.
Man är olika där också. Jag kan inte specifikt säga att jag tänkte att det var efter ett år som är på något vis att då du går igenom allting. Jag tänker nog att de närmsta 2-3 åren var som någon sorts... Alltså livet segrar ju.
Mm.
Och det känslan av att livet segrar kom ganska fort.
Nej, vad underbart.
Men ändå fanns det ju att det finns ju alltid ett före och efter som alltid kommer att finnas.
Ja, ja. Mm. Ni har idag 5 barn, sa du.
Eller vi har 4.
Ni har 4 barn. Lydia också är ett barn, så absolut ska du säga att ni har 5 barn. Men alltså när blev du gravid efter?
Alltså strax innan Lydia dog så hade vi faktiskt bestämt att vi skulle flytta till Norge. Och efter att hon dog så förstås så blev alla planer satt på is. Hon dog i januari, 17 januari 2020. Och med tiden så insåg vi att vi måste helt enkelt bara gå vidare. Så det blev faktiskt så att vi samma år till hösten så flyttade vi till Norge.
Okej.
Och det var absolut något av det bästa vi har gjort. Där fanns det också mycket skuld med. Vad ska folk tycka? Tycker det trodde att vi flyr sorgen? Och vi kan inte få till graven. Och det var väldigt viktigt, speciellt för mig, med graven till först. Så vi hade faktiskt så att vi flyttade så hade... Ett halvår så hade min familj hand om graven och följande halvår så hade Martins familj.
Ja.
För att på något vis var det som att om jag vet att ett ljus brinner vid graven så känns det lite lättare.
Oj, ja.
Hur viktig har graven varit för dig sen?
Jag kan inte säga att jag känner att jag på något vis är nära Lydia eller får tröst vid graven eller på det viset. Men det är nog viktigt att graven är fin.
Mm.
De här sista åren så kan det gå jättelång tid mellan att jag är med.
På något sätt så känner jag med min pappas grav till exempel att jag har aldrig haft någon relation till den graven.
Nej, inte kan jag säga att jag har en relation till gravplatsen. Nej. Inte på det sättet. Men
jag vet ju också att att där är det också väldigt olika.
Mm.
Att för vissa är graven jätteviktig och det får det vara. Det är som ett ställe vart man kan fara och man känner sig lite närmare den som har dött.
Mm.
Det kan också vara att det beror på att jag var ju inte ens med på min pappas begravning. Nej. För att vi fick vår dotter just den dagen.
Ja, det är ju speciellt.
Så därför så... Jag har ju inte sett honom sänkas ner dit.
Nej.
Så det kan nog spela roll. Men... Ni var 1 år i Norge.
Ja.
Och sen beslöt ni att det är dags att komma tillbaka.
Tanken var rätt och vi for att vi ska vara 1 år.
Mm. Hur kändes det att komma tillbaka?
Jag kommer inte ihåg så mycket känslor till att komma tillbaka. Men känslan när vi får tid och kom till Norge var väldigt jobbigt.
Mm.
För att man har ju ändå en styrka i att ha sina familjer nära.
Mm.
Och vi hade ju Martins bror och hans familj. Men ändå var vi helt ensamma på ett helt annat sätt.
Mm.
Så det var smärtsamt ändå att fara tid. Men det var ändå bra.
Mm.
För att vi fick som en helt ny start. Och en helt ny miljö.
Mm.
Och vi hade just flyttat dit så märkte vi att jag var gravid.
Oj.
Och det var då 9 månader efter att du hade dött ungefär.
Mm.
Så då fick vi Albin i Norge.
Mm.
Och vi fick några dagar före hon skulle ha fyllt då 2.
Mm. Var du sen rädd för varje graviditet och varje barn? Tills de blev lika gamla som Lydia var när hon dog?
Absolut finns det ett helt annat perspektiv. Nu är det ju så.
Mm.
Och nu är det ju en lättnad då det passerar 7 månader och 4 dagar. Det är ju riktigt löjligt.
Mm.
För det har ju ingen betydelse, men så är det nog.
Mm.
Mm.
Jag tror att det är många som känner igen det där.
Mm.
Finns det när du tittar tillbaks några speciella bibelord som har gett dig extra kraft? Bibelställen eller sånger eller?
No, jag tänker att just det som jag läste upp från Psaltaren, här är ju liksom vad det måste fly till.
Mm.
Då skulden och skammen liksom tar koll på en. Och sen har vi ett bibelord som mamma och pappa har haft upp. Hej med mitt barndomshem som är från Jesaja 41. Frukta inte ty jag är med dig, se dig inte ängsligt om, ty jag är din Gud. Jag styrker dig, jag hjälper dig. Och speciellt den här sista meningen, jag uppehåller dig med min rättfärdighets högra hand. Jag tänker speciellt i det att hej Gud som håller upp en, fortfarande hej som bär. Hej inte att vi har vi så bra att vi går i sorggrupper eller terapier och vi har bearbetat så bra, utan det är Gud som uppehåller oss.
Mm. Som han gör med oss allihopa.
Mm.
Mm. Mm. Hur länge tog det efteråt tills du kunde känna riktigt som glädje?
Alltså jag skulle säga att ganska fort.
Mm.
Det är svårt att minnas nu exakt hur det känns då, liksom, men ganska fort så kände jag att livet vann. Och det låter ju jättekonstigt. Och jag får nästan skuld att jag säger det.
Mm.
Men det här... Det är ju Guds verk att jag kunde känna det så.
Mm.
Men det betyder inte att det inte har varit jobbigt.
Mm.
Och livet blir ju aldrig som förr.
Mm.
Det är ju som ett uttryck att livet blir aldrig som förr. Och så är det väl nog också. Att man har ett annat perspektiv på livet. Samtidigt som jag tycker det är skrämmande att du, fastän du har varit med om att du har förlorat ditt eget barn, så ändå så är du inne i det, liksom det här mänsklighetens fördärv, eller vad vi ska kalla det. Att du klagar på små saker och du är missnöjd.
Mm.
Och vet du, att inte man som lär sig.
Som du kanske tänkte då ni var mitt i det, att om du skulle få Lydia tillbaka skulle du aldrig klaga på en enda liten sak. Eller...
Ja, man kan ju tänka så.
Ja.
Men så är det inte ju.
Nej.
Och säkert tänker man att får jag ett barn till att älska så ska jag aldrig sucka över att de inte sover på natten eller över att byta blöjor. Och... Men vi är bara människor.
Ja, mänskligt sett så är vi så fördärva så att vi är igen inne i det träsket. Och, fastän vi har varit med om svårsaker. Så man tänker att skulle fostra inte att liksom vara tacksam för allt i livet som man har. Så är det inte så ändå. Men absolut ger det ju ett perspektiv. Det kan jag ju inte säga. På livets förgänglighet. Att livet är orättvist. Och också en gudsfruktan på ett annat sätt kanske. Att Gud är Gud. Och Gud är helig. Inte att jag är rädd för Gud.
Nej.
Men att hans tankar är så mycket högre än min. Och så annorlunda än vad jag tänker. Och i det vet jag att narkorna säger åt oss efteråt att, nej men att nu kommer nog inte någonting att hända till er. Nej alltså, vet du, nu har ni förlorat ett barn. Hur ska Gud tillåt liksom att det händer någonting igen? Liksom när lika traumatiskt. Men så är det ju inte. Det finns ju ingen rättvisa på det sättet, mänskligt sätt.
Nej.
Vad som drabbar dig.
Nej. Men stor är ju Gud som kan göra en ny kruka av alla de här spillorna som vi blir till ibland.
Ja, det är Guds nåd.
Mm.
Vi har ju varit i olika sorggrupper. Och det som tänker jag som för mig som har gett mig mest tröst är att få prata med någon som vet vad jag pratar om. Som själv har förlorat ett barn.
Ja.
Då Lydia dog så fick vi ju professionell hjälp direkt. Båda familjerna fick som krishjälp. Och sen så fortsatte jag och Martin att gå till psykolog. Varje eller varannan vecka till först. Och det fortsatte vi med ända tills vi flyttade till Norge. Vilket betyder att det var kanske 9 månader. Och det var en enorm, jag vet inte hur man kan säga tröst, men att veta att nu får jag träffnar som är professionell. Som kan se på mig, hur jag beter mig, hur jag pratar. Som kan göra en bedömning om jag håller på att bli galen.
Ja.
Om jag behöver få ännu mer hjälp. Måste jag bryta medicin? Måste jag få ännu mer krishjälp? Det känns som att otroligt tryggt att nader kunna kolla upp mig. Att jag var under när som hade koll på läget. För det kände jag att jag hade absolut inte själv. Så här uppmanar jag faktiskt att söka hjälp.
Det är säkert vanligt att man hamnar i en djup depression. Eller sånt här.
Sen fortsatte vi när vi flyttade till Norge. Så fortsatte vi faktiskt i, det var via rådgivningen jag fick kontakt. För jag blev ju gravid och började gå till rådgivning där. Och så tror jag att det var hon som tipsade mig om en sorggrupp. Och då började vi också gå båda två i en sorggrupp i Norge. Och där träffade vi ett par, det kunde komma nya par med varenda gång. Som hade nyligen mista. Och vi hade ju också nyligen, men det var ju nästan ett år sedan då, som Lydia hade dött. Men då kunde jag komma på en tid som hade förlorat barnet sin för kanske 2 veckor sedan. Men det var otroligt befriande, det var ju otroligt tungt. Men samtidigt så insåg man först då att vi har kommit en lilla beta. Vi trodde liksom att vi var kvar i det mörkre ännu. Men så tog man träffat det. Så konstaterar man, okej, det var så det var. Att man hade ändå tagit några steg framåt. Och man såg en lite ljus ändå i tunneln som inte man ser till först.
Så det, där uppfyller det ju en funktion, de här grupperna.
Absolut.
Kanske just den funktionen. Förutom det här att få prata med folk som har gått igenom samma sak.
Ja.
Jag vet ju med dig, Sofia, att du har skrivit en del. Har du några verser som du skulle kunna läsa som du har skrivit om Lydia?
Jag skriver ju en del både minnen om och så mycket tankar och känslor och, som jag bara skriver ner just då hur jag känns det. Och det är ju ganska, då man läser det så det är nu 12 år bakett så skulle man ju kanske vilja ändra på lite saker och man tänker att det är ganska...
Det är att råmaterial.
Men jag tänker att jag kanske skulle kunna läsa någonting som jag skriver. Att våga lyssna med hjärtat. Att våga fråga hur jag har det. Att våga invänta svaret. Våga stanna i tystnaden i väntan på svar. Det är inte lätt. Man vill så gärna hjälpa, trösta och finna lindrande ord. Men det finns inga ord som lindrar. Ingenting som tröstar. Det enda jag vill är att du lyssnar. Lyssnar med hjärtat. Orkar höra på mig, trots att orden kanske blir få och osammanhängande. Jag har ofta svårt att finna ord för det jag känner, men våga ändå fråga. Jag uppskattar din omsorg om mig mycket mer än du förstår. Jag vet att du vill mitt bästa. Ingenting kan bli fel. Du kan inte såra mig. Inte fråga för svårt och känsligt. Du behöver ju bara lyssna med hjärtat. Jag vet att det kräver tid. Tid att kunna lyssna med hjärtat. Men om du ger av den tiden, om vi tillsammans orkar lyssna på varann, då öppnas våra hjärtedörrar på glänt och vi finner kanske något vi aldrig anat förut. En djup kärlek får möjlighet att växa mellan oss. En omsorg om varandra som vi behöver varje dag. Speciellt när livet brister och du inte orkar mer. Då behöver vi varann. Då är det bra att kunna lyssna med hjärtat. Det här som jag skriver att ingenting kan bli fel. Du kan inte såra mig, inte fråga för svårt och känsligt. Så skulle jag kanske gärna lämna bort. Men jag tänker att det inte är så. Att visst du kan såra. Men det sårar kanske ändå mer att inte du vågar lyssna. Att inte du vågar fråga. Jag kommer så bra ihåg då det hade avslutat med att återuppliva på intensiven. Och så var det faktiskt en manlig sjukskötare som jobbade på intensiven där som jag hade gått i skola med. Som jag kände lite så ytligt. Och så, nu kommer jag inte ihåg om jag lag liksom handen på axeln eller om han på något vis berört mig fysiskt. Men jag tror att han kramade mig faktiskt. Och så sa tyvärr. Och man kan tänka att alltså var banalt att säga tyvärr. Men det hade ingen betydelse att jag sa det. För att jag kände ju att jag faktiskt, alltså hur lady jag var. Så det var som helt okej.
Det där är jättebra för oss när vi möter någon som är i sorg. För du kan ju faktiskt ha den där rädslan att vad ska jag säga? Och tänk om jag inte hittar något att säga? Och vad är liksom rätt sak att göra?
Faktum är ju att jag fortfarande har den där känslan fast jag har varit med om det. Att jag fortfarande när jag ska bemöta när som är i sorg så har jag precis samma känsla som alla där fast jag har varit i själv. Att vad ska jag säga och hur ska jag vara? Och jag känner inte mig på något vis är du tryggare eller säkrare i situationen vad nada gör.
Men du kan ju åtminstone säga att du vet hur det känns.
Ja.
För du har erfarenhet. Men jag tänker också, jag tänker ofta när jag möter någon som jag vet att har djup sorg, att nej men tänk om hon inte tänker på det nu just och så kommer jag att upp sorgen. Men jag tror att den där sorgen är med i varje andetag när man är i den situationen. Så jag tror inte att man ska vara rädd att säga någonting.
Samtidigt så är det ju också väldigt befriande att prata om någonting helt annat.
Ja.
För här kommer vi också ihåg att just under, strax efter att Lydia hade död och vi hade ju mycket folk vid oss. Och jag kommer så bra ihåg att vi hade min mans familj på besök och de pratade om fotboll. Och otroligt befriande både min man och jag upplevde att prata om något helt annat.
Precis.
Att liksom få vila sitt hjärta en stund.
Ja.
Så här tänker jag också att med all rätt så ska man göra allt som man bara kan få lite glädje av. Hur betydelselösa saker som man pratar om. Men så kan det inte vara liksom, att du får vila en stund.
Ja, för man kan ju tänka om man sitter ett gäng med mammor till exempel med sina barn och pratar dem. Suckar över vardagen och så kommer då en person som har mist sitt barn och så blir det lite tyst. För vad ska man då prata om? Att, men kanske hon bara vill höra på det där vardagliga snacket och glömma just som du sa för en stund. Eller vila hjärtat.
Ja, och det är ju så att ibland kan jag få känslor att när kan att oj liksom att nämnde jag Lydia, att man kan vara rädd att jag ska tycka att det är jobbigt. Men det är absolut inte så. Jag säger inte att det inte väcker känslor att prata om att Lydia har död, men för mig är det ju ett sätt att få berätta att jag hade ett barn.
Precis.
Och speciellt eftersom hon bara blev 20 månader och jag var inte så många som ens träffade. Så på något vis är det ju ett sätt att hon får leva vidare.
Tack Sofia för att du har delat din berättelse. Den här texten som du läste var jättegripande. Och jag tänker att vi tar med oss det som var det genomgående tema i den texten. Att vi vill lyssna med hjärtat.
Och finnas där för varann. Och inte vara rädda. Rädda för varann. Och undvika varann.